Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
Dagens avsnitt är ett samarbete med Volvo On Demand. Detta är alltså en grym tjänst som jag personligen använder, och du har en bil klar på bara några minuter utan att faktiskt äga en bil, vilket jag älskar. Så jag tror verkligen på att framtidens bilanvändande innebär att man inte kommer att äga en bil. Vi måste tänka på miljön, de har sjukt många elalternativ, och med färre bilar på våra gator och mindre koldioxid i luften så gör vi mer plats för parker istället för parkeringsplatser. Och med deras tjänst Volvo On Demand så hittar du en bil bara 500 meter bort. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen, skapa ett konto med BankID och boka din bil från en timme och framåt. Sen så är det bara att hämta och lämna din bil på samma ställe, och telefonen är nyckeln, så det är hur smidigt som helst. Jag använder den när jag ska ut och springa vid vattnet ut från stan, vilket jag känner att jag verkligen behöver på helgerna. Eller när jag behöver åka till IKEA och storhandla. Ja, egentligen vad som helst. Jag älskar att inte behöva äga en bil. Ladda ner appen Volvo On Demand. I dagens avsnitt så träffar jag Pingis Hardenius. Hon är en serieentreprenör och styrelsemedlem. Hon har bland annat grundat Lövengrip, Flattered som många känner igen, även Ekonomista som är communityt där alla pratar ekonomi och hur man enkelt kan prata om ekonomi. Vi går in på hur man just delar upp sin ekonomi i relationer. Hur tar man det här obekväma snacket? Hur ska man göra om den ena äter mer, om den ena drar på sig mer kostnader? Vi går också in på de bästa spartipsen hon har utan att man ska kasta sig ut i fond- och aktiedjungeln. Hur man kan tänka i dessa tider, man enkelt kan spara ihop pengar för att göra sig själv en tjänst och skapa trygghet i ekonomin så att det inte blir ångestladdat och tabubelagt. Sjukt inspirerande och härligt avsnitt. Hej Pingis!
Hej! Superkul att vara med!
Ja, men så kul att få ha dig med. Jag är skittaggad för att prata med dig och få så mycket tips. Du har ju så mycket intressant att säga.
Vad roligt. Ja, jag tycker det är väldigt kul att få tipsa och ge andra råd om ekonomi och göra det till någonting positivt.
Ja, för det är ju en fråga eller ett ämne som ibland är ganska negativt laddat eller skapar lite magsår eller ångest och sådär. Så att jag tror att det jag vill förmedla med att ha dig som gäst idag är lite så handfasta tips och positivitet kring pengar. Det blir en good vibe.
Ja, men absolut, och du har ju helt rätt i det. För det första är det ett stort skäl till oro, och sen så är ju kvinnor också mer finansiellt stressade än män. Så att det finns, ja, och det är ganska intressant. Jag till exempel, jag fick en rapport här från Nordax Bank, och då har de frågat män och kvinnor liksom, vad är värst, att partnern är otrogen eller att man då sätter den andra i ekonomisk knipa? Och män känner sig ju så, enligt den här undersökningen då, så ekonomiskt trygga att de tycker ju att det är viktigare att ha en relation där man inte är otrogen. Medan för kvinnor är den ekonomiska tryggheten viktigare än otrohet. Och det är självklart att både de flesta män och kvinnor vill ha slippa otrohet. Men det säger någonting om att den här ekonomiska tryggheten är ett problem, och det är så mycket viktigare för kvinnor. Så jag tycker det var jätteintressant att få det
Så intressant. Och jag menar, det kommer väl in lite på min första fråga. Hur ska man tänka i relationer? Jag tänker mig, oavsett vad det är för konstellation av relation eller sådär, så är det väl ändå någonstans man ska ha titta på ekonomin ihop. Och hur delar man? Och hur ser du på att dela på ekonomin när man är i en relation?
Det är ju, man tycker att det skulle vara så himla enkelt, och på ett sätt så är det det, och det handlar ju om att göra det rättvist och jämlikt, och särskilt som kvinna att väva in det här obetalda jobbet. Så att jobbar man exempelvis deltid för att kunna hämta barn och man tar fler vab-dagar, det ska ju in i hela den här ekonomin också. Så att om man till exempel jobbar mindre för att bidra mer till hemmet, då ska ju den andra partnern betala mer och kanske föra över en del av sin premiepension och sådana saker. Men tittar man liksom klassiskt på hur ska vi dela på våra utgifter, då ska man ju titta på vad man har för nettolön, alltså vad får man in på kontot i lön eller andra inkomster efter skatt, och betala utifrån vad man då har. Så säg att jag har 10 000 och min man har 20 000 efter skatt. Då ska ju han betala mer förhållandevis än jag. Vi ska inte betala 50-50 eftersom jag får in hälften så mycket. Men sen behöver man ju också titta på andra saker. Det kanske då handlar om att han lägger in 2/3 då och jag en tredjedel till exempel. Till det gemensamma. Men sen kan det finnas massa andra saker man ska titta på. Det kan handla om att man kanske inte har gemensamma barn. Man kanske en som har 2 barn som bor i hushållet. Den andra kanske har 0 eller så har man 1 gemensamt barn. Då ska man ju också dela upp kostnaderna för det. Många som kanske bor i bostadsrätt, då ska man ju egentligen inte betala räntor och amorteringar på det gemensamma boendet om man inte står som ägare. Så det finns många sådana saker man ska titta på i vad man faktiskt ska dela på och inte. Vill man gå ner mer på detaljnivå såklart, så kan ju, det är sådana frågor som kommer upp i den här ekonomistagruppen. Jag är vegetarian och min man äter jättemycket kött och äter dubbelt så mycket som jag. Då finns det ju många som också tycker att mannen av den anledningen, inte bara på grund av inkomsten, ska betala mer för liksom maten. Och sen så är det ju såklart upp till varje relation om man varje månad för över till ett gemensamt konto och sen har friheten att betala räkningar och löpande kostnader från det. Det där är ju viktigt att inte missbrukas på något sätt. Det har ju kommit upp mer och mer på senare år, det här med liksom ekonomiskt våld kallar man det för, när en kvinna känner att mannen tar kontrollen över hennes ekonomi som ett sätt att utöva press och psykiskt våld. Och så får det inte bli heller. Så det är viktigt att man gör det här på ett sätt som känns bra, för pengar ska ju vara trygghet, det ska vara enkelt. Men det är ju, vänder man på det så blir ju tyvärr ekonomi, det liksom pengabråk, det vanligaste orsaken till att man separerar. Så att mitt andra råd är att få ihop det här vardagsekonomin. Hur delar vi på det liksom löpande levnadskostnaderna, boendet, mat, andra löpande saker. Man kanske behöver vissa pengar för bilen, försäkring, vad kan det vara? Allt som är gemensamt helt enkelt. Men det är viktigt att skilja på. Jag tror att många tänker sig när det gäller boendet att man ska betala mer, men ska det vara rättvist, nu är det en liten tjej här som pratar, ska det vara rättvist så äger en person mer av boendet, så ska den andra betala sin andel av ränta och amortering. Om det ska vara jämlikt.
Nej, jätteintressant, för det är väldigt många frågor jag har fått just i det här parrelation också, som du nämnde, sådana enkla grejer som mat, att den ena äter eller dricker mycket mer om man är liksom ute och äter, alltså på den aspekten, hur tar man en sån sak?
Det viktigaste är att ta upp det när det är en god stämning, så tidigt i relationen. Man kan skämtsamt säga att man liksom tar en kreditupplysning på den andra, att våga prata om det här. Och det är faktiskt en annan rolig grej jag kan tipsa om då på Instagram, som återigen Nordax har det, men man går in och spelar ett spel som heter Förspelet. För där finns det liksom 66 frågor som man kan ta upp, det är som ett spel, och ställa de här frågorna, så har man dem, så kan man göra det till en rolig grej. För då tar man ju lite temperaturen på den andra och får känna på, ja, jag är kär i den här personen, men ska vi potentiellt fungera och leva ihop, så är ju ekonomin jätteviktigt. För funkar den, har man en trygg bas Och då kan man lägga fokus på kärleken. För när ekonomin blir ett problem är ju oftast precis det du är inne på. Man känner sig orättvist behandlad. Den andra beställer in dyr mat eller vin eller dryck och förväntar sig att man ska dela på notan, fast vi säger mannen eller vem det nu är, den andra partnern kanske har en bättre ekonomi eller inte ens har frågat, har du råd att betala det här? Och att då i förlängningen blir det att den personen som äter, dricker mindre hela tiden delvis sponsrar den andra. Och det är inte heller schysst, det handlar ju om, det är inte pengarna i sig ofta, det är ju att man då känner att man inte blir schysst behandlad. Så man ska ta upp det här i tidigt skede, känna av vad den andra är. Och jag kan ju bara säga i min relation hur mycket det har förenklat. Att jag har så lätt att prata med min man om det här i stort som smått. Vi är ganska nördiga. Han är en sån där som för över lite extra till matkontot just för att han äter kött på eget initiativ. Men vi har ju såklart pratat om det. Och vi har också som regel att vi inte köper någonting på Systembolaget på det gemensamma kontot. För där har vi så himla olika. Han kan köpa jättemycket öl och jag champagne. Och då har vi sagt att liksom, det där ska gå utanför det ordinarie. Och sen om vi ska ha någon gemensam stor bjudning, ja, men då delar vi väl på det. Men det ska inte ingå i vår liksom, vanliga budget så. Så viktigast är att få till dialogen, och det här handlar inte bara om en kärleksrelation, det handlar ju om familj, syskon, vänner. Och jag brukar också ha som regel när man ska gå ut på restaurang på krogen att när man sätter sig vid bordet så tittar man alla runt ögonen i bordet. Alternativt är det en jättestor middag, den som har bjudit in som är liksom ansvarig, och så säger man till den hur ska det här delas på, så här skulle jag vilja göra. Och så liksom ber man den personen lite som en... vad säger man? Ungefär någon som håller i middag. Ja, precis. Som säger till alla, så här ska vi göra ikväll. Eller att den personen säger, jag kommer att ta hela notan och sen kommer jag höra av mig till alla vad de ska swisha. Så någon blir liksom lite ordningsman. Så toastmaster ungefär.
Men ja, jag brukar det känns ibland. Ja. Jag tänkte säga det, ibland känns det som att det blir en stackare som alltid får göra det då. Det kanske inte är så schysst mot den personen.
Nej, men där måste ju människor också ta ett eget ansvar. Vill man inte ta den rollen ska man ju säga nej och säga nej, men jag känner mig inte bekväm i det. Men för att njuta av en middag också så ska man ju lösa det här innan, och särskilt om man kommer i ett sällskap med många människor och som man kanske inte känner så bra tidigare. Så det är jätteviktigt att ta upp den här frågan. För det är fruktansvärt att bli potentiellt sittande med en nota och alla bara drar. Och det kan ju få väldigt jobbiga ekonomiska konsekvenser.
Och stress. Och jag menar sen nästa steg då egentligen. En fundering jag har om man tittar på, för du pratar ju mycket om att ha en bra ekonomi. Vad är det första steget man aktivt kan ta för att bestämma sig för att ha en bättre ekonomi om man vill börja någonstans?
Ja, men det är ju det här, ta makten över sin ekonomi. Ha en positiv och sund relation till pengar. En sak som faktiskt min syster lärde mig var det här att säga tack. Det finns en fantastisk inspiratör som heter Ken Honda, japan. Han säger alltid arigato. Så fort man betalar någonting, köper någonting, en räkning, betalar mataffären, så är ju det ett aktivt val man gör. Och jag tycker att den här undermedvetna positiva relationen till pengar gör att jag får en bättre ekonomi. Jag har alltid mer pengar på kontot än vad jag har beräknat. Men det är ju att programmera sitt undermedvetna positivt. Men i det konkreta så är det ju att se över sin ekonomi och göra en budget och hålla i den. Att börja med att spara lite varje månad så att så fort pengarna, lön, bidrag kommer in på kontot så för man över om det är 10 eller 20% eller om det är en 100-lapp. Det viktiga är att man gör det, precis som vardagsmotionen. För över det till ditt sparkonto så att det inte blir pengarna som blir kvar. Det är en positiv övning i sig, det här att man kan känna sig stolt. Jag sparade den här månaden. Det spelar inte så stor roll hur stort beloppet är. Det är viktigt att man gör det. Och sen är det lättaste sättet att få en bra ekonomi är att dra ner på sina kostnader. Det börjar där. Och känner man också att man har möjligheten att öka och höja sina kostnader, det i sig skapar ett ekonomiskt självförtroende. Att man så att säga märker att man kan dra ner på kostnaderna mycket en månad. Det skapar ett självförtroende. Oj, jag lyckades spara in. Så det är en viktig del. Och sen i de här tiderna nu, fick ju statistik igår kring inflationen, alltså prisökningstakten i samhället. Och där har ju de flesta märkt att de har mycket lägre köpkraft. Många har väl kanske haft en löneökning senaste året på kanske 2-4%. Och helt plötsligt nu så har man kanske 3-4 gånger så höga räntekostnader. Och matkostnaderna har ökat över 20% på ett år. Så att stora saker man ska se över då såklart är sänka sina matkostnader. Och det är ju en rörlig kostnad. Och sen såklart se över sina lån. Man kanske kan samla lånen om det är smålån man har. Och är det stora bolån så är det att kontakta sin bank och förhandla till en bättre ränterabatt.
Jättebra tips. Så, för i dessa tider, det är ju en enorm stress hos många just nu kring ekonomin. Med höga räntor och sådär. Och att man inte riktigt, kanske det blir överväldigande, man inte vet vart man ska dra in heller. Men hur viktigt är det nu i och med dessa tider att man faktiskt har en buffert, att man sparar?
Det är ju alltid jätteviktigt, men i och med att tiderna nu är så oroliga, jag tror att många känner att backa med bandet ett år, så tror jag många känner att de blev lite snuvade på konfekten av Riksbanken, för Riksbanken var inte bra på att kommunicera att det kommer att bli oroligt framöver. Men många trodde ju att vi kommer att fortsatt kunna låna för 1% i bästa fall. Så pengar var ju gratis, och därför sitter ju jättemånga idag och kanske har köpt både ett permanent boende och ett fritidshus för att man kunde förlåna sig så mycket. Så att det har aldrig varit viktigare nu att ha buffert, för att vi vet inte hur höga bostadsräntorna framförallt blir. Och vi är i OECD så är Sverige det mest belånade folket. Jag tror Danmark är lika illa. Så vi har väldigt hög skuldsättning. Och det har ju varit de senaste 10 åren. Vi har ju liksom boostat nästan att belåna oss. Det har varit billigt. Så att vi behöver mer än någonsin se över det. Och därför tycker jag att det bästa sättet i de här oroliga tiderna. Man vet inte var heller kanske börsen är på väg. Den gick jättestarkt i början av året. Nu har vi sett den liksom gå ner 5% nästan på en dag. Så att man ska ju heller inte gå in på börsen kortsiktigt, utan det är ju pengar man ska kunna avvara under lång, lång tid, helst i pensionen. Så bästa sättet nu är ju att amortera, för då får du ju också ner, får garanterat ner din låneskuld, och det är ju ett omvänt sätt att spara. Men kan man, så är det ju bäst att ha gärna 3 månadslöner motsvarande efter skatt, så får man ut, vi säger 20 000 kronor efter skatt varje månad, så försök ha 60 000 kronor på ett konto. Det är ungefär 20% av alla svenskar som inte klarar av en oförutsedd utgift på 12 000 kronor. Och det är alltså en femtedel av alla svenskar. Och 12 000 kronor, alltså, det är lätt att det bara är räntekostnader från en månad till en annan i det här. Alltså det här med nu att räntorna ökar så snabbt i takt. Så att mer än någonsin behöver vi en buffert. Så börja spara det lilla du bara kan varje månad. Få in beteendet.
Och vad vettigt sagt, just för att jag tror att inklusive mig själv nu när jag sparar, så är jag så här, men gud, vad ska jag lägga sparandet på? Det var väldigt intressant att säga amortering just. För att det känns någonstans psykiskt jobbigare och amortera mer än att ha dem i ett sparkonto eller liksom köpa fonder eller aktier eller sådär. Men ditt tips är alltså att amortera av så att man är så pass skuldfri som möjligt.
Jag tycker att själv har jag ungefär 5 månadslöner efter skatt på ett sparkonto som är tillgängligt liksom när som helst. Och sen sparar jag kontinuerligt i fonder. Men de pengarna för mig, jag menar, i vissa delar har jag förlorat jättemycket nu, men jag vet att det här är liksom på 20 plus års sikt. Så det spelar det är inga pengar jag behöver, och det är det viktiga. Och det är väl det jag ibland kan märka i liksom ekonomista communityn, att folk har inte tänkt på att man ska ha minst 5 eller ännu längre horisont tidsmässigt när det gäller fonder och aktier. Och då sitter ju en del och är jätteledsna för att de har förlorat så mycket. Idag kan du ju få 3-4% på ett sparkonto. Det kan väl annars vara en del, att man känner att man vill amortera en del och spara en del. Men du får ju ner din månadskostnad så sakteligen när du amorterar, och då är det i alla fall ett säkert sätt att få lägre kostnader i framtiden.
Exakt, och det som du säger.
Ja. Nej, men det är också så här att ju snabbare du amorterar av så får du liksom en bättre kreditsituation. Med lägre lån så får du liksom en bättre om du ska ta nya lån sen eller någonting, så ser det ju också bättre ut i din kreditupplysning. Så att, det är ju, oavsett så är det ju bättre för framtiden att ha lägre lån. Så kanske du kan lägga om lånet sen. Det är också lättare att falla ner boräntor med banken om du amorterar.
Såklart. Ja, men verkligen och sträva efter det. Behöver man ju inte få panik och tänka hur ska jag göra? Det var ju väldigt bra sätt som du sa. Sträva efter att ha månadslöner på ett sparkonto och amortera. Om man vill liksom, man kanske inte gör det ena eller det andra, något mer eller mindre, då kan man ju sträva efter att lägga lite där för att bygga upp den här bufferten på sparkontot och amortera en liten del av det. Det hade ju också kunnat vara ett sätt.
I jag håller ju mig bara till att liksom, så länge jag har de här 5 månadslönerna, då kan jag liksom lägga resten på ett. Ja, jag sparar mycket indexfonder i och med att avgifter är ju en väldigt viktig del till hur bra avkastning du till slut får. Om du betalar, ja, det kan ju vara allt från 1-2-2,5% i värsta fall för en fond, då ska ju den fonden överavkasta väldigt mycket för att det ska vara värt att betala så mycket avgifter. Så det är en grundprincip för mig också, jag betalar aldrig över 0,5 i förvaltningsavgift. För det kan man också bara se historiskt. Det lönar sig inte att betala såna höga avgifter för aktiv förvaltning. I och med att förvaltningsavgifterna äter upp en så stor del av den potentiella avkastningen när det blir över lång tid.
Och för de som är nyfikna nu på att hjälp och betala, ja, det kan man enkelt kika, eller hur är det fondsparande man har?
Ja. Jag använder ju flera appar liksom som där man kan se vad man betalar för fondavgift helt enkelt. Förlåt, nu har min mail här som...
Det är inga fara alls.
Nu är den
borta.
Det
är så det blir när man slår lite digitalt. Nej, men superintressant att höra hur du resonerar, framförallt med den här fondavgiften. För det är ju också ett sparande. Man kan få ner det. Det blir ju pengar på sikt. Och att jag tror att, som du sa, med långsiktigheten i fonder, att man blir liksom förblindad på att man ska spara i fonder, men man tänker inte att man kanske behöver de pengarna om 2 år, om 3 år, och så blir man jättebesviken istället för att glömma de pengarna helt. Och då kanske inte fonder är det bästa, om man bara har möjlighet att spara en del och kommer behöva pengarna inom kort. Som du sa, att vara beredd på förutsedda utgifter, då behövs det ju en buffert på ett sparkonto kanske.
Nej, för det är ju på samma sätt om man har tänkt att man till exempel har köpt en bostadsrätt eller hus eller radhus eller vad som helst. Nu har ju nedgången blivit ganska kraftig, så de som köpte för en sådär 5-7 år sedan, de har ju i vissa fall gjort förluster nu. Så det är ju en annan sak också, att även om du går in då på bostadsmarknaden, jag säger inte att man ska hyra, men man ska i de flesta fall i alla investeringar, så är man säger inte time to market utan time in the market. Långsiktighet lönar sig. Och det är ju samma sak då med en kanske bostadsrätt, att väldigt många där har ju bara sett att det går upp. Men nu om man vill sälja, så är det väldigt många som förlorar pengar om man har köpt en bostad för bara ett par år sedan då.
Och vad tycker du om man går i tankarna nu av att sälja? Hur tycker du att man ska sitta lugnt i båten om man verkligen inte måste sälja? Eller vad är dina tips?
Om det gäller bostad, då skulle jag ju säga att ska du köpa någonting nytt, då spelar det egentligen inte så stor roll. För då kanske du ändå får köpa billigare, såklart. Så kan du matcha att du får, vad heter det, köpa billigare, så är det klart att då kan det ju vara värt att göra ändå. Och sen är det ju klart att för de som är förstagångsköpare är en jättebra marknad nu. Jag var på en middag här om kvällen där någon sa att det var 130 lägenheter till salu i Vemdalen. Och just så här fritidsboenden, de har ju bara sprungit iväg i pris. Så givetvis kan man ju försöka undvika att sälja, om man ska sälja för att ta ut pengarna till något annat. Men om man ska återinvestera dem i samma marknad, då spelar det ju inte så stor roll egentligen. Men där Det är mycket psykologi också i såna där saker liksom, när man lägger ut, och det är väl framförallt dyrare objekt som är svårare, så att potentiellt kanske man kan göra en bättre affär om man säljer ett mindre objekt och ska köpa ett större, för jag skulle gissa att då oftast, allt beror ju på, men med den marknad som är nu så kommer det ju ha varit större nedgångar på större objekt, så ska man byta upp sig så kan man nog göra en bra affär ändå.
Jättebra tips. Ja, men tusen tack. Och sen så tänker jag på att det är ju speciella tider, och jag tänker om man är sugen på att prata mer eller lära sig mer om de här ämnena, och det finns ju oändligt med många poddar och sådär, men du har ändå koll i liksom forum och sådär som gör detta lättbegripligt, där man kan prata med andra likasinnade där det inte finns dumma frågor och sådär. Vad tycker du man ska vända sig när man vill liksom bli mer insatt i sin ekonomi?
Ja, men jag har ju den här ekonomista-communityn, och den hittar man ju på Facebook, och där är det ju fantastiskt hur kvinnor hjälper varandra. Man får väl bara vara noggrann med där att det är vanliga människor som svarar, så man måste ju kanske också sila vissa svar. Ibland är det en väldigt komplexitet i frågorna, till exempel ekonomi och juridik blandat och så vidare. Jag ska själv faktiskt börja spela in ekonomista-kurser som kommer här under våren, för att jag tycker det kan finnas ett behov av mer baskunskaper om ekonomi. Det är väldigt många som vill lära ut om mer komplexa frågor, kanske om aktier och andra finansiella instrument. Och det är väl jättebra. Men det är ju det här grundläggande vi behöver ha i vår ekonomi. Alltså budget, hur man till exempel sänker sina kostnader. Det du var inne på i början, hur pratar man om sin ekonomi? För att det kan ju också handla om att man kanske inte ska ha ett gemensamt sparande. Man kanske ska ha ett gemensamt sparande och ett eget. Och alla behöver göra det lite på sitt sätt. Och hur hittar man sitt sätt? Jo, men det är ju man bygger upp ett bra självförtroende kring hur man hanterar ekonomi. Och att man absolut inte behöver ha en ekonomiexamen bara för att kunna hantera sin privatekonomi. Men det kan vara ett jättebra sätt att lyssna på poddar, och jag lyssnar ju så här på Ekonomiekot varje dag, för jag tycker det är kul. Jag är ju lite nörd, men det kan också vara ett sätt. Det är väl 2-3 minuter, och lyssnar man på det varje dag så tror jag man så sakteligen lär sig också. Jag menar, alla av oss kan ju liksom enklare matte genom grundskolan, så att ekonomi behöver inte vara så svårt på en liksom basic-nivå som gör att man får upp den här tryggheten och den här goda relationen med pengar som gör att vardagsekonomin blir bättre. Och varför är det viktigt? Jo, men det är för att det är trygghet. Återigen, har man liksom en sund relation, en kontroll över sin ekonomi, så man känner att den kan jag styra, då får du liksom upp din grundtrygghet, din liksom hälsa i vardagen. Och det gör ju att du kan lägga mer fokus på annat. Din relation, ditt jobb, hälsa. Och relationer i allmänhet kan vi kanske inte kontrollera fullt ut. Men har du en lugn sak i ditt liv, ekonomin, så får du sannolikt det lättare i andra områden, och du klarar mer om det blir tufft hälsomässigt eller någon relation eller så vidare. Så det är väl en annan liksom positiv uppmaning. Jag ser det här som en investering för att du ska få mer stabilitet i ditt liv. Det är det det handlar om. Inte att du ska behöver inte bli så nördig som jag är.
Men man kan också typ så här tävla lite med sig själv. Jag gillar ju tävlingar i livet, eller utmaningar eller kan man som att säga. Och är väl inte alltid det bästa, men jag har hittat hur jag liksom hackar mitt eget psyke. Och det är egentligen typ så här, om jag har en budget och så försöker jag spara in per dag för att unna mig själv och ha lite extra bonuspengar och spendera på helgen kanske, eller när jag gör något trevligt, så att inte dra det här, för jag drar kortet på onödiga grejer. Jag blir sugen på matchalatte och så tänker jag att den faktiskt kostar 60 spänn idag. Alltså du vet, det blir så småköp som blir ganska stora köp. Men om man varje dag så här, men jag ska undvika att spendera idag, eller det här är mitt tak, och så kanske man ändå inte ens spenderar sitt tak, då har man en liten bonus sen i slutet av veckan om man har savat ihop en pott. Eller typ sådana grejer kan man ju också, eller berätta det till sina vänner att här, men jag är peppad på att spara lite nu, och att man kan få igång varandra lite, så det blir inte som det här ångesttabut.
Nu, det som är väldigt bra i de här oroliga tiderna som du är inne på, det är ju att folk har börjat våga prata om ekonomi. Alla gör det nu plötsligt. Och det gör ju, jag tror att, som jag har hört, under de här väldigt goda åren, då har många känt att alla har det bättre än jag och man ska ha råd med allting. Så att till exempel våga ta upp det här, men hur ska vi dela på notan? Det vågar man inte säga, för att alla bara förväntas ha jättemycket pengar. Och helt plötsligt nu så drabbas alla av högre elpriser och inflation, så att man börjar prata om det på ett annat sätt. Och det tror jag också är jättesunt, för man lär sig av det också. En annan viktig sak kring det här, varför ska jag liksom bli entusiasmerad av att spara? Det är ju att pengar skapar möjligheter. Att det här... Som buffertsparandet gör ju att man kanske kan våga säga upp sig från ett jobb man inte trivs. Det kan vara att man har möjlighet att lämna en relation. Det blir ju fler och fler som inte har råd att separera. Och det sätter ju käppar i hjulet för hur man faktiskt vill leva. Och det hänger ihop med ekonomi och pengar. Så att ju snabbare man tar tag i det här, desto lättare får man att leva sitt liv. Och jag menar inte att man behöver ha liksom miljoner på banken. Det är ibland ett så små summor att man framförallt känner att man har möjligheten att justera sina kostnader. Att man kan dra ner på saker. I ditt fall med din matchalatte. Om vi tänker oss att du dricker sån ungefär varje dag, då är det 20 000 om året. Det är ett fint sparande liksom. Jättebra sparande. Och det är kanske inte liksom något som är jättebetydelsefullt, eller om du skulle skaffa dig någon sån här take away mugg istället för att ta med dig det hemifrån, så har ju du då ganska lätt att spara upp ganska mycket pengar för liten effort, så att säga.
Verkligen. Och jag slår aldrig ut det per år, antagligen för att jag inte vill se det, och det var väldigt mycket pengar.
Överslagsräkning 60 gånger ungefär 350 liksom, det blir någonstans drygt 20 000 kronor.
Ja, det är så viktigt att se.
Så att, och det är inte så att jag säger du måste avstå och äta middag liksom, eller du måste gå en mil till jobbet. Utan det är sådana där saker man börjar med, för det är, om man vänder på det och säger hur kan du tjäna mer? Det kan ju bli mycket svårare om man redan nu känner att man har tufft att hinna med sitt heltidsjobb och man kanske har en satt löneutvecklingskurva. Men de flesta av oss kan dra ner ganska mycket på våra kostnader, och framförallt de rörliga. Men det går ofta så dra i allt. Vi har till exempel i snitt 2,2 abonnemang per person i Sverige. Kanske kan dela sig upp, ja, men det är några hundralappar i månaden säkerligen, 1-200, pang, där kan du spara 200. De flesta hushållen har 25 000 kronor i grejer som ligger och samlar damm. Och sen så har vi ju liksom det här att se över sina lån och se över sina matkostnader, och sen elförbrukning såklart. Använda mindre varmvatten och dra ner på värmen i bostaden är det som drar absolut mest. Liksom. Inte dra ut datorn eller dra ut några kontakter, utan det är varmvatten och värme. Så det finns ganska många liksom, enkla grejer att spara på. Och sen så handla mat lite mer aktivt. Varor som har kort datum och extra priser och sådär.
Ja, men så intressant, jag blir jätteinspirerad själv. Och en sista fråga som poppade upp som av rent egoistiska skäl, som jag frågar nu medan jag har dig här liksom, och har dig live. Det är, min dröm har alltid varit sedan jag var liten, och det här är kanske helt orelevant, men jag frågar. Min dröm har alltid varit att tjäna pengar medan jag sover. Det är liksom mitt långsiktiga mål. Vad har du för tips på hur man skulle kunna tänka för att kunna göra det någon dag?
Ja, men det är alltså, passiva är det typ inkomster. Ja. Det kan ju, dels kan det ju såklart vara att man har ett bolag eller en verksamhet. Det enkla exemplet är någon form av e-handel som säljer produkter och tjänster som kan vara öppen dygnet runt utan att man har personal. Det är ett enkelt exempel. Men annars så är det ju såklart ägandet i aktier och fonder som till exempel ger utdelning. Man mäter ju oftast det som direktavkastning, alltså utdelning i relation till aktiekurs, aktiens pris. Och det är väl ett annat sparalternativ. Varför jag inte tog upp det var för att man behöver ju ha en lång tidshorisont. Jag menar, jag tror jag har suttit på mina H&M-aktier över 10 år. Och jag skulle göra en stor förlust om jag sålde dem. Men de delar ut bra varje år. Så jag får ju som en ränta varje år på 5-8%. Och det har varit väldigt mycket pengar relativt sett de senaste åren när man har fått 0% ränta eller minusränta på sparkonto. Så man kan ju köpa aktier och få direkt avkastning. Sen är ju det här att sälja grejer. Jag brukar ju säga nu att liksom försök byta saker innan du säljer någonting. Men det finns ju många sajter där du kan sälja dina saker. Alltså begagnade saker. Och det är ju också en sak som kan liksom säljas mitt i natten och ge passiva inkomster. Och sen är det ju klart att om du kan ha någon annan fiffig idé, vi säger att du spelar in en kurs eller någonting annat som en typ av service som också kan liksom bara, det är ju det här att hitta någonting som säljer sig själv utan din insats, eller att du gör en punktinsats en gång. Din podd är ju en del av det såklart. Om du får fler lyssningar bara, du har lagt samma tid på att spela in podden en gång, men sen kanske du får betalt per lyssningar eller att du får högre pris på dina annonser, säger vi, om du har fler lyssnare bara. Så att många sådana digitala mekanismer finns ju. Men annars
jag gillar det. Ja. Jag gillar men, att man är inspirerad där ute, att man kan försöka hitta olika möjligheter liksom.
Nu om någonsin så är ju det här att köpa aktier som har hög utdelning, och det är oftast rätt stabila bolag. Alltså du tänker svenska banker, Volvo är ett sånt bolag som har hög direktavkastning. Men sen kan ju kursen gå upp och ner. Men sitter du på de där aktierna för jättelång tid, så är det ju bolag som delar ut pengar varje år. Så det är ju en enkelt passiv inkomst. Men en fråga till dig då. Vad har du för mer liksom, bra sätt att spara nu då? Vi sa matcha, ten eller latten. Vad mer kommer du på där du kan spontanspara?
Alltså, jag älskar ju selfie i arkivet där man kan lämna in. Jag älskar att sälja saker. Och man sitter alltid inne på massa grejer, för jag gillar att rensa. Och då blir det också en rolig aktivitet. Men också sen när det klirrar in i kassan. Sen så har man möjlighet, och jag vet inte, det är många som kanske inte, föreningar som inte godkänner att hyra ut bostad. Men det är många som vill hyra en weekend om man bor i Stockholm eller sådär. Och sen som du sa, alltså, det finns ju väldigt många företag som vill ha hjälp med hur man gör enkla TikTok-videos, eller kända entreprenörer som behöver hjälp med sin egen, eller profiler som jag själv, som verkligen inte fattar TikTok. Jag hade gärna betalt någon några tusen lappar ibland för att du vet bunkra upp med content. Det är en idé om man är duktig på det. Och typ sådana saker. Jag känner bara så här, jag ser så oändligt mycket möjligheter i och med att man vill vara på så många plattformar idag, men man hinner inte. Så är man duktig på någonting, kanske man kan erbjuda några timmar här och där.
Ja, men det är sant. En annan bra sak man kan göra nu, och nu kommer vi in i semestertider, det är ju att hyra ut delar av sitt boende. Kanske inneboende, eller om man är bortrest, köra någon sån Airbnb, att hyra ut i korta perioder. Och där får man ju också, gränsen ligger väl vid 50 000, sen behöver du deklarera för det. Så att du kan ju få in det. Ja, det är det ju verkligen. Så att det finns... Men sen är det ju återigen viktigt så här, det är ju en så här perfekt grej att dela med vänner. Börja liksom med en tipsslinga på liksom saker man kan byta, saker man kanske kan sälja till varandra, och tips på liksom passiva inkomster eller nya inkomster. Särskilt om man redan sitter på ett heltidsjobb.
Och som du sa, handla efter säsong. Det har ju varit så lyckligt med liksom att man har haft god ekonomi generellt, gemene man då, de här åren. Så att man har ju köpt de här bären när man är sugen. Min mamma var så här, men gud, Sanja, du kan bara köpa jordgubbar hur som helst. Jag bara, jo, men det har jag alltid gjort. Hon bara så här, men du kanske ska byta dem till någon frukt som inte är. Alltså, du vet att man kan faktiskt över vissa råvaror som man verkligen ser har gått upp i pris, som inte är säsong och sådär. Det är ganska mycket pengar.
Jo, det enda som inte har gått upp i pris är ju päron. Du får byta jordgubbarna till päron. Och paprika ska man absolut inte äta. Paprika och purjolök har så här gått upp 70-80%. Så det är mer purjolökssoppa.
Ja. Där kan jag stirra mig blind på att jag ska ha den här paprikan i en viss rätt. Men alltså så här, nej. Börja så här, titta och jämföra priser i matbutiken, är så mycket pengar.
Nej, det är alltså, om det är någon gång man ska gå in för sån här liksom delvis fasta, vad det nu heter, periodic fasting eller någonting. Ja, då ska man göra det nu, för liksom nu, alltså mer än någonsin, har ju frukostmaten blivit så himla dyr. I snitt har ju gått upp 40% på liksom så här kaffe, tänkte så här, mjölk, smör, ost och bröd.
helt
ett annat sätt att spara är ju att börja köra som periodisk fasta och sen äta mycket salladskål. Det har gått ner i pris. Så kan man börja spara pengar. Och så,
det är också ett sätt att tjäna pengar. Gör videos där du tipsar om vad som är extra pris. Och liksom en säsong bara där fick jag en idén. Pris med respekt av din tid. Jag vill tacka dig så mycket för så härliga tips.
Tack.
Kul att prata. Jätteinspirerande. Var hittar man dig om man är nyfiken och inte har koll på dig?
Nu ska vi se, nu är det som vaknar så sa att nu är showen över. Man hittar mig på Instagram lättast, tror jag, Hadenius Pingis, eller LinkedIn Pingis Berg Hadenius. Det är nog de lättaste. Eller så mailar man mig på hadenius@ekonomista.se.
Ja, men tusen tack.
Tack själv.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.